September 2009. Hon hajar till. Den här gången kan hon inte ha hört fel. Det är verkligen en helikopter. Är det väktarna som skojar med dem? Mer hinner kvinnan inte tänka innan glastaket ovanför rasar ner och krossas omkring henne. Nej, det här är inget skämt. Det är på riktigt. Det är ett rån.
Välkommen till Bovar och brott i Barnradio. Berättelser om världens mest spektakulära brott och kriminella. Med mig, Elsa Gellemark. Om helikopterrånet. Miljonerna som försvann i luften. Vi befinner oss i södra Stockholm, närmare bestämt i Västberga. Där, i en hög och stor rostbrun byggnad, ligger en värdedepå som ägs av bevakningsföretaget G4S. I värdedepån förvaras massvis med pengar, kontanter, pengar som ska köras ut till uttagsautomater och till bankkontor. Och med tanke på att det är ett bevakningsföretag som förvarar alla dessa pengar kan man räkna ut att säkerheten i en sån här byggnad är hög. Det ska vara omöjligt för rånare att slå till mot värdedepån. Men det är exakt just det som händer. Så vi tar och backar bandet pyttelite för att se hur hela den spektakulära kuppen faktiskt går till. För det här dygnet lämnar rånarna inte något åt slumpen. De kommer liksom ligga steget före poliserna fram tills att kuppen är klar. Efter kuppen däremot, ja, då visade det sig att rånarna kanske inte var så smidiga som de hade trott. Natten den 23 september 2009 stjäl rånarna en helikopter norr om Stockholm. Polisen har en alldeles egen helikopterbas i Stockholm och vid den lägger rånarna ut föremål som liknar bomber. Som om inte det var nog har de också placerat ut någonting som kallas för fotanglar på gatorna i närheten av själva värdedepån. Det ser ut ungefär som fyra spikar som spretar åt varsitt håll. Och kör man på en sån är risken stor att man får punka. Allt det här gör de för att förhindra och försena polisen från att spana, flyga efter dem i luften eller jaga dem med bilar. I gryningen kommer rånarnas helikopter farande i luften över Västbergen. Den styr målmedvetet mot taket till G4S värdedepå. Nere på marken är en man på väg till jobbet på sin cykel. Det är precis som alla andra morgnar, men när han trampar förbi den rostbruna byggnaden hör han hur det dånar högt och ljudet studsar mellan byggnaderna intill. Han tittar upp och ser hur en helikopter landar på taket. Han tänker att det kanske hänt en allvarlig olycka och att helikoptern är en ambulanshelikopter, men så ser han på marken framför honom. Någon har lagt ut kedjor och fotanglar. Nej, det är något som inte stämmer.
Han drar undan fotanglarna från gatan och ringer polisen. Han berättar om fotanglarna och var han befinner sig. Och just det, en sista sak, helikoptern. Den vet de om, va? Inte? Nähä, men det är en helikopter som just landat uppe på taket till värdedepån.
Men nej, polisen som mannen pratar med har inte hört talas om någon helikopter i Västberga. Och det är inte så konstigt. Mannen är nämligen en av de första som slår larm. Han står kvar och ser hur tre eller fyra personer klättrar ur helikoptern och ner på taket. Alla är svartklädda. Uppe på taket finns en glaspyramid som ska släppa in dagsljus ner i den stora byggnaden. Men nu krossas den av en slägga som männen haft med sig. Och nu är vi tillbaka där vi började den här historien. För även om det är tidigt på morgonen är det flera som jobbar inne i värdedepån. Kvinnan som sett taket rasat in och insett att det med största sannolikhet är ett rån springer med sina kollegor för att söka skydd inne i byggnaden. Rädda och oroliga gömmer de sig inne i ett av valven. En stund senare hör de att det sprängs. En tillsmäll, men det låter inte som att sprängningarna kommer utifrån utan det är inne i byggnaden. Hon tittar på sina kollegor. Vad är det som händer? De inser att det är rånarna som spränger sig fram genom värdedepån för att komma åt pengarna. Men ingen vet exakt vart rånarna är på väg. Tänk om de kommer in till valvet där de gömmer sig. Vad händer då? Det är som en mardröm där deras egna liv svävar i fara. I 30 minuter sitter kvinnan och gömmer sig tillsammans med sina kollegor. De hör hur det exploderar och dånar utanför. Det känns som en evighet. Ingen kommer att skadas fysiskt under det här rånet. Men skräcken och ovissheten som många i personalen upplever kommer sätta djupa spår. Utanför har polisen anlänt. De spärrar av området och inväntar förstärkning. Samtidigt ser de hur svartklädda personer uppe på taket lastar helikoptern med några säckar som polisen förstår innehåller kontanter. Helikoptern har motorn igång och polisen på plats vill skjuta mot den, men det får de inte för sina chefer. Det är alldeles för osäkert. Det finns en risk att om man träffar helikoptern på ett sånt sätt att den välter så kan den glida av taket och falla ner mot marken. Det skulle innebära fara för människors liv. Så några minuter senare lyfter helikoptern med rånarna och pengasäckarna och ger sig av i flygande fart. Och det är en dyrbar last. Nästan 40 miljoner kronor har de fått med sig. Och som vi vet har ju rånarna försenat polisens chanser att snabbt jaga efter med fotanglar och med de bombliknande sakerna på polisens helikopterbas. De måste kontrolleras och avlägsnas innan polisen kan ta sig fram till sina helikoptrar och upp i luften. Bara några timmar senare hittas helikoptern som används vid rånet. Den står ensam och övergiven i en skogsdunge norr om Stockholm. Rånarna och pengarna befinner sig någon annanstans. Men var då? Trots att det inte gått så lång tid har mycket hänt den här dagen. Och för att försöka ta ikapp det där försprånget som rånarna har gett sig själva genom sin genomtänkta plan tar bolaget som äger värdedepån ett snabbt beslut.
Det har gått en dag, men det känns som en evighet när både pengar och rånare är på fri fot. Så om någon där ute har sett eller hört något som kan hjälpa polisen att gripa de skyldiga och hitta pengarna, då är det värt mycket. Men hur mycket? Ja, en belöning på 7 miljoner. Det är väl rimligt?
Ja, 7 miljoner är bolaget beredda att betala i belöning till den som kan hjälpa polisen att få fatt i pengar och bovar. Mindre än en vecka senare anhåller polisen 3 personer för rånet. Samtidigt som utredningen pågår börjar man misstänka att någon inom polisen läcker hemlig information till journalister. Något som kan försvåra polisens arbete. Och för att testa om det stämmer börjar de som leder utredningen att ljuga om vissa saker inom polisen. När tidningarna skriver om de falska uppgifterna visar sig misstankarna alltså stämma. Det gör dåvarande justitieminister Beatrice Ask minst sagt upprörd. Om poliserna som skvallrar om utredningen säger hon så här:
jag hoppas att man inte har tid att skvallra överhuvudtaget utan att de håller käften och gör sitt jobb.
Ja, så säger hon, och det är ord och inga visor. Men det finns nog att skriva om helikopterrånet i tidningarna ändå. Nyheten sprids och får mycket uppmärksamhet. Det är både hur kuppen har gått till som fascinerar och såklart att 39 miljoner är puts väck. Men polisens arbete går framåt trots skvallerbyttorna. Vittnen som sett och filmat rånet tillsammans med övervakningskameror från värdedepån blir viktiga i polisens utredning och i rättegången. Snart har polisen ringat in en grupp misstänkta som alltså kanske inte var riktigt lika stora mästertjuvar som de trodde. Och året efter, den 7 oktober 2010, döms ett helt gäng. 2 män till fängelse i 8 år för grovt rån. 4 döms för medhjälp till grovt rån och får sitta bakom lås och bom i mellan 2 och 5 år. En sista döms för skyddande av brottsling. Utöver tiden i fängelse ska de tillsammans betala nästan 10 miljoner kronor i skadestånd till bolaget som äger värdedepån och tiotusentals kronor till personalen som befann sig inne i byggnaden när rånet genomfördes. Totalt döms alltså 7 personer, men polisen tror att minst 20 personer kan vara inblandade i rånet. Men det finns en sak som ännu inte klarats upp. Eller, det är egentligen 39 miljoner saker om man skulle räkna dem var och en för sig. För pengarna har ännu inte återfunnits. Helikopterrånet i Västberga 2009 är en kupp som fascinerat och skildrats på många sätt och vis. Det var ett mystiskt, iskallt och spektakulärt rån. Men för de anställda, som tvingades uppleva fasansfulla minuter inne i valvet, var det långt ifrån häftigt. Och trots de långa fängelsestraffen har rånarna hittills inte berättat var pengarna finns.
Du har lyssnat på Bovar och brott i Barnradion. Programmet gjordes av Elsa Gellemark, Viola Nilsson, Viktor Bergdahl och Stina Tyrell Semgård på produktionsbolaget Munk Studios. Och vill du höra fler berättelser om några av världens mest spektakulära brott och kriminella, sök då på Bovar och brott i Sveriges Radios app.